En podcast från Aftonbladet.
I veckans avsnitt pratar vi om en av sommarens mest omskrivna händelser. Båtolyckan vid Körn, där en mamma och hennes dotter dog och där två män nu ställs inför rätta. Senare i avsnittet vänder vi blicken mot Fagersta och samlar ihop det senaste vi vet om skoldådet på Brinellskolan. Och så fördjupar vi oss i nätcommunityt TCC, den våldsglorifierande rörelse som den misstänkte gärningsmannen tros ha varit en del av. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Hejsan och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Välkommen också till dig, Beri Sangana, som är med oss än en gång.
Tack.
Du är med oss för att vi ska prata om den båtolycka som inträffade utanför Körn i somras. En händelse som vi och andra medier i Sverige har skrivit väldigt, väldigt mycket om. Och nu har det ju väckts åtal och det ska snart dra igång en rättegång i det här fallet. Senare här i avsnittet ska jag säga så kommer vi också följa upp vår rapportering om skoldådet i Fagersta. Och framförallt så kommer vi att titta lite närmare på det nätcommunity som den misstänkte gärningsmannen tros ha varit lite av en profil i. Men det kommer vi till sen. Vi börjar alltså vid Körn och vi inleder det här avsnittet med en kort sammanfattning. Allt börjar på kvällen, tisdagen den 28 juli. Det är då larmen kommer in om en båtolycka i närheten av Körn. En olycka som involverar ett fraktfartyg och en fritidsbåt. Under natten mellan tisdagen och onsdagen så pågår en räddningsinsats. Och på onsdagsmorgonen så rapporterar P4 Göteborg att en kvinna och ett barn är försvunna.
Ett barn och en vuxen är fortfarande försvunna efter båtolyckan utanför Körn under tisdagskvällen. Ytterligare ett barn och en vuxen är allvarligt skadade och har förts till sjukhus enligt polisen.
Samtidigt berättar polisen också att de öppnat en utredning.
Efter båtolyckan utanför Körn har polisen nu inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
Sen går dagarna. Den försvunna kvinnan hittas död och senare även hennes dotter. Kaptenen på fartyget, han grips, anhålls och häktas senare.
Göteborgs tingsrätt häktade idag kaptenen på det fartyg som var inblandat i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt vid Körn.
Två dagar senare meddelas att även lotsen på fartyget misstänks för brott.
Enligt åklagaren hade lotsen en så aktiv roll på fraktfartygets brygga att han misstänks ha bidragit till den dödliga båtolyckan utanför Körn. Det skriver åklagaren i ett pressmeddelande.
Och det är alltså de två som nu, knappt en månad senare, har åtalats och som nu ska ställas inför rätta. Det där är ju i korta drag vad som händer under de här första dygnen av den här utredningen gällande den här fartygsolyckan. Jag tänker att vi kan ta det från starten, hur det här larmet egentligen kommer in till SOS. Vad är det som händer där egentligen?
Ja, men det är då på kvällen som det kommer in ett larm till SOS efter att privatpersoner har slagit larm. Det är två personer som befinner sig i närheten av den här olyckan. De hör ljudet från en visselpipa och någon som ropar på hjälp. Och det visar sig då vara en man som har befunnit sig på fritidsbåten som då räddas ur vattnet tillsammans med sin son.
Ja, han räddas ju faktiskt av de här personerna som samtidigt som de då har larmat SOS om att de har hört ljud utifrån vattnet så har ju de ju faktiskt också gett sig ut med sin egen båt och lyckas ju dra upp den här pappan och hans son ur vattnet.
Precis, och som också vid den här krocken med det här handelsfartyget dras ner i vattnet och lyckas ta sig upp.
Ja, för det är ju det som ska visa sig att det är det som har hänt, att den här fritidsbåten har ju, ja, ett fartyg har helt enkelt kört rakt in i den ute på vattnet och nu då när den här pappan och sonen räddas så lyckas han ju då också berätta att hans fru och hans andra barn, en dotter, är försvunna. Så där dras det igång en stor räddningsinsats för man vill se om man kan återfinna dem.
Precis, och det är också en räddningsinsats som kommer ta ett tag för de hittas inte direkt utan det tar några dagar innan de då hittas döda då, både mamman och det här andra barnet.
Samtidigt så är det ju då andra enheter eller vad man ska säga som riktar in sig mot det här fraktfartyget som tros ha varit inblandat i olyckan, för det är ju inte kvar på platsen, utan på den här platsen så, ja, det, fritidsbåten har sjunkit och den här pappan hittas och dras upp ur vattnet, men fraktfartyget är ju inte i närheten, utan det har ju bara fortsatt följa sin kurs vad det verkar, och där så drar det ju också igång en insats om att man ska stoppa det helt enkelt.
Men precis, det man kan se utifrån utredningen som har blivit offentlig är att man kan se på radarbilder då hur det här fartyget kör förbi den här båten efter den här krocken och fortsätter att köra vidare. Och det är ju först när båtens eget rederi larmar kaptenen om att pressen ringer och berättar att det har skett en olycka här och det ska vara fartyget som är inblandat. Först då så får de reda på att det här har skett, men då har de också hunnit en bit på vägen.
Ja, det, vi kommer ju prata mer om det sen, men det verkar ju inte som att någon på fartyget har uppfattat det här överhuvudtaget, utan det är ju någon på rederiet som hör av sig och säger att de måste stanna, och kort senare så bordar ju kustbevakningen fartyget och man pratar med kaptenen och de andra ombord, och de beskrivs också som att de är hjälpsamma, men att de säger att nej, men alltså, vi har inte varit med om någon olycka, det hade vi märkt i det här läget, men det kommer ju visa sig att det här fartyget är inblandat i olyckan och de har helt enkelt inte märkt det, vad det verkar.
Nej, precis, och vi kommer återkomma till det, vad det är som sker just de här minuterna mellan kaptenen och lotsen när den här olyckan sker.
Ja, och det här det inträffar ju i slutet av juli, 28 juli, en tisdag. Några dagar efter där så kom ju kaptenen och häktas. Och kort senare så kom även lotsen och häktas. Jag tänker, jag själv är ingen båtmänniska och jag tänker att vissa av de som lyssnar på den här podden inte heller är det. Men en lots är ju, man kan väl säga att det är någon slags vägvisare som man tar in på ett fartyg när de ska köra i vissa farleder. Det är en som kommer ut och hjälper större fartyg att ta sig fram genom olika specifika leder. Så att det är, den här lotsen är ju den som har varit på fartyget under de här timmarna när olyckan har skett. Och då är det, ja, i utredningen så grips han och även kaptenen då. De båda två är ju de som nu också då misstänks för att ha helt enkelt på något sätt då legat bakom den här olyckan.
Ja, åklagarna menar då att de har varit oaktsamma eftersom de då enligt åklagaren då ska, det är de som bär ansvar för fartyget vid det här tillfället eftersom att det är de som är ombord där. Och de är då misstänkta för bland annat vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Men som du säger, de grips direkt och har suttit häktade sen slutet på juli, början på augusti. Och den här utredningen, det har gått ganska fort och de har ju...
Väldigt fort får man ju säga. Det är ju väldigt ovanligt att ett så här pass komplext fall går. Det handlar ju bara om knappt över en månad innan man väcker åtal.
Precis, och mycket anledning till att man kan väcka åtal, det handlar om att utredarna, de anser att de har fått tillräckligt med bevisning. Jag jobbade själv med den här olyckan när det skedde och ganska snabbt så var ju haverikommissionen ombord och gjorde sitt arbete. Man fick ganska snabbt tillgång till fartyget och då också kunna komma åt information på fartyget som är viktigt för utredningen.
Det finns ju som någon form av svart låda kan man säga, alltså det som precis. Man brukar höra talas om med, när det gäller flygplansolyckor. Det här är ju lite samma sak, att man har helt enkelt samlat all data om hur fartyget har rört sig och vad de har sett på sina radarbilder och så vidare.
Ja, och det är då, som jag förstår det, väldigt viktigt här att man får tillgång till den ganska tidigt. Man får då se de här bilderna, radarn. Man kan också få tillgång till ljudupptagningar. Man får ljudupptagning om vad som sägs på bryggan, hur kaptenen och lotsen har pratat med varandra vid den här tidpunkten för olyckan. Så det har man fått tillgång till ganska tidigt och troligtvis är det också därför man har kunnat väcka åtal så pass snabbt.
Och det man kan säga när man går igenom och när polisen går igenom det här materialet, det som visar sig, det är ju en bild av att det större fartyget, fraktfartyget, det har kört mer eller mindre exakt samma väg som den mindre fritidsbåten, och att fartyget helt enkelt har kört i kapp och sen kört över fritidsbåten. Man kan också se på radarbilderna att den här lilla fritidsbåten syns också på några av radarbilderna, så att den har liksom inte varit borde inte ha varit osynlig för det större fraktfartyget, utan de har kört. Och då finns det ju, det är det som man ska pröva här, men det finns ju när det gäller olika sjöregler, så finns det just att om du är bakom ett annat fartyg så har du helt enkelt ansvar för att om du är det upphinnande fartyget som de pratar om, att man är den som kör i kapp, då har du ansvar för att väja helt enkelt mot dem som är framför dig. Så det är det som är liksom grunden till varför man helt enkelt misstänker kaptenen och lotsen. För att det blir ju, deras två berättelser är ju helt centrala i det här målet. Det finns ju egentligen tre, kan man säga, vittnesmål som är viktiga i det här. Dels är det ju kaptenen, och så är det lotsen, och sen är det ju faktiskt pappan på den här fritidsbåten som ju överlever, och han kommer ju också berätta hur han uppfattar det här från sin vinkel. Och vi kommer att återkomma till de berättelserna alldeles, alldeles strax. Så, då är vi tillbaka. Och jag tänker att vi ska, som vi sa tidigare, så finns det ju tre stycken berättelser eller vittnesmål om vad det är som har hänt under de här timmarna kring olyckan som är viktiga att ha med sig om man ska förstå det här målet. Vi har pratat om kaptenen och lotsen. Vi kommer till dem snart, men jag tänker att vi börjar med pappan ändå på fritidsbåten. För hans berättelse, det ger ju någon slags bild av vad det är som sker här. Vad är det han berättar om den här dagen? Vad är det som har hänt?
Han och familjen, de har varit på semester. De ska väl avsluta sin semester och åka vidare med den här båten. Beskrivs ha haft en trevliga dagar tillsammans. Men sen är tanken att de skulle egentligen stannat, men de bestämmer sig för att åka vidare.
Det verkar vara en ganska lång resa hem, men de vill ta sig till sin hemmahamn helt enkelt.
Precis, tillsammans med sitt andra sällskap som också är med dem i en annan båt. Och pappan berättar då att han kör liksom mot en fyr när han plötsligt hör ljudet från vad han tror är en motorbåt. Och han uppfattar det som en slags större motorbåt och fortsätter då köra, för att han måste också ha koll på sin båt, fritidsbåt, och hur de kör. Och plötsligt så säger han att allting blir kolsvart, för han ser inte ens att det här fartyget har närmat sig, utan plötsligt så är det precis bakom fritidsbåten.
Ja, precis. Han beskriver ju det som att han vänder sig om. De har åkt en bit och börjat duggregna lite, och han har ju fällt upp ett sånt här kapell. Det verkar ju också handla om att det inte ska stänka in vatten från vågor. Och det är ju just att han beskriver att han hör det här ljudet som han uppfattar som en motorbåt, och just eftersom det har varit lite dåligt väder så verkar det som att det är inte så mycket andra båtar ute, så han reagerar ändå lite på att men det verkar vara någon ute, och sen när han tittar bakåt så ser han då plötsligt det här enormt stora fartyget, och han beskriver ju också hur han försöker agera direkt, att han svänger för att komma undan. Han beskriver senare i förhör att han säger, då fattar jag att det är farligt, när han vänder sig om och ser hur nära det är. Och han får ju också en del frågor om, borde du inte ha kunnat upptäcka det tidigare, eller varför tror du att du inte upptäckte det här stora fartyget tidigare? Och då säger han ju själv att så här, ja, men dels min egen motor låter ganska mycket, och det tänker jag att alla som har åkt i en sån här motorbåt eller någon liknande mindre liksom fritidsbåt kan nog känna igen sig i det, att de här liksom motorerna kan låta ganska mycket och man blir ganska avskärmad på något sätt från resten av världen. Och han lägger ju också till att, ja, jag har ju två barn i båten, de låter ju också. Så att han vänder sig om, ser det här stora fartyget, försöker helt enkelt att väja undan, men på något sätt så är det för sent. Och sen beskriver han beskriver ju nästan inte ens som en kollision, utan han beskriver ju bara att deras båt sugs ner under vattnet.
Ja, precis. Han sugs bara rakt ner, vad han själv berättade, och allting blir plötsligt bara kolsvart på en halv sekund. Så han hinner inte ens liksom reagera eller hinner ens avstyra, svänga med båten. Och när han kommer upp till ytan så ser han sig omkring. Han får tag i en visselpipa och han får tag i sin son, som man också ser, blåser i visselpipan. Och då är det ett sällskap längre bort som hör det här och som larmar SOS och samtidigt också simmar ut till pappan och lyckas rädda honom och sonen. Så allting går ju väldigt fort, och som du nämnde innan, han försöker ju svänga med båten, men hinner inte, för att det här fartyget är ju plötsligt bakom honom.
Ja, man måste säga det är en fullkomligt mardrömslik berättelse som han ger. Och det är ju hans vittnesmål nere från den mindre fritidsbåten. Det är ju lite kusligt nästan när man hör de andra vittnesmålen uppifrån fartyget. Det finns ju som du nämnde tidigare en ljudinspelning från bryggan, alltså från platsen där kaptenen och lotsen är. Och i den ljudinspelningen så kan man ju, det är ju noterat exakt liksom minut för minut, och där kan man ju också se när själva olyckan inträffar, för det vet man ju vilken tidpunkt det är. Och då är det bara helt tyst. Det är ingen kommunikation, det är inga som pratar överhuvudtaget, för att ja, helt enkelt, de märker ingenting och det här fartyget, det är bara tuffar på. Och de noterar inte ens att det här sker under dem, så att säga.
Nej, de verkar inte märka någonting, utan säger då i den här långa ljudfilen när de liksom har, vid den här tidpunkten, när de liksom har kört över den här fritidsbåten, då pratas det om andra saker. De är verkar helt ovetande om det här.
Ja, de pratar ju om
en bastu till exempel. De pratar om liksom annat som inte alls har, alltså som människor pratar med varandra. Det är liksom ganska vanligt snack, om man säger så.
Ja, och de kommer ju sen att bli informerade om vad som har hänt. Det är ju dels då när kustbevakningen bordar fartyget, så informerar man ju kaptenen, och hans första reaktion är att det kan inte vara så här, för att de hade märkt det. Men sen så står det ju klart en tid senare att ja, men det är ert fartyg som har krockat med den här fritidsbåten, och då säger han ju att han är ju väldigt, väldigt ledsen över det som har hänt. Han beskrivs ju som en väldigt erfaren kapten, att han i 20 års tid har rest i Danmark och Norge, och hans berättelse kan man ju säga är ju att han har ju lämnat, han menar ju att han har lämnat över fartyget i någon mån i den här lotsens händer, att det är lotsen som styr och navigerar, och att han har ägnat sig åt någon form av pappersarbete under,
ja,
den här
precis.
Resan.
Han berättar då att vid den här stunden så sitter han och arbetar vid datorn, och som du själv nämner, det här är en väldigt erfaren och rutinerad kapten som arbetat i 20 år och också har kört den här rutten 5-6 gånger tidigare. Så det är en rutinerad person, men han säger sitt förhör då att han ser inte det som lotsen ser, och att ansvaret ligger på lotsen. Och han får också frågan om han hade sett vad som skedde, om han hade vidtagit några åtgärder, och då berättar han att då hade han liksom vidtagit, då ska han svängt åt vänster om han hade uppfattat att han då liksom hade sett den här fritidsbåten.
Ja, för att han får ju titta på radarbilderna helt enkelt, och ser, han pekar ju ut enkelt att ja, men där ser man ju att det är två segelbåtar. För honom är det ju inget tvivel kring det, utan, men jag menar, hans förklaring är ju väldigt mycket att det är inte jag som styr båten i det här läget, utan det är lotsen som gör det. Och därför så blir det ju också intressant att höra då vad lotsen säger, för man får ju säga att även han har ju en annan bild av det här, av vad det är, vems ansvar det är och vad det är som har hänt.
Ja, precis. Och den här lotsen, han kliver på fartyget i Uddevalla. Och det här är första gången de ses. De har inte arbetat ihop tidigare. Och han menar att han inte heller märkt av olyckan. Och att det här inte var hans ansvar. Han menar att det här var kaptenen som skulle ha uppsikten vid det här tillfället, och att det inte var lotsens ansvar.
Nej, de verkar ju ha lite olika bild av vad man ska säga, det är lite otydlig ansvarsfördelning mellan dem, eller vad man ska säga, för att de båda två liksom någonstans lyfter ju över ansvaret till den andra personen. Lotsen säger ju i något läge att när han får höra hur kaptenen då har liksom beskrivit vad som har hänt, och att det är lotsen som har navigerat, att det är han som borde ha haft uppsikt, så svarar ju lotsen att ja, men då har han missuppfattat sin roll som vakthavande befäl ganska ordentligt. Han pekar ju snarare på att så här, en kapten är en kapten, och då har man ansvar för sitt fartyg, och att ja, absolut, jag var den som stod och navigerade, men jag gör det ju under kaptenens uppsikt, att det är fortfarande kaptenen som på något sätt har ansvar för sitt fartyg. Och det är ju det som är lite speciellt med det här målet, det är ju åklagaren inne på också, att det är ovanligt att en lots åtalas för en fartygsolycka, men han menar att lotsen har vid det här olyckstillfället tagit ett stort ansvar. Han har varit den som har liksom tagit över ja, någon slags liksom styrning av fartyget och navigering, och att han, därför så vill man pröva hans ansvar också.
Precis, och som då åklagaren menar att båda två misstänks då ha varit oaktsamma vid det här tillfället, och då blir det intressant att se vem har varit ansvarig egentligen i det här, och det är det som ska prövas nu.
Ja, och deras berättelser, lotsen och kaptenens, är ju centrala för det här målet. Sen finns det ju lite annan sidobevisning, får man ju säga också. Vi har varit inne på det en del, men om vi ska ta det som också ingår i bevisningen, vad är det?
Ja, men det är ju bland annat då material från båten, till exempel videomaterial och filmer. Det finns den här raden då, där man då ser sekvensen från när de då kör. Det är också någonting som har varit, som ska vara värdefullt för utredningen. Och den här svarta lådan som vi har återkommit till flera gånger, där det då finns ljudupptagningar och annan information som är av värde helt enkelt för utredningen. Så det finns ju ganska mycket videomaterial och ljudupptagningar.
Ja, de har ju även varit i kontakt med SMHI för att ta ut just väderförhållanden under den här dagen, och det märks ju i förhören att det diskuteras ju väldigt mycket så här. Man pratar med både lotsen och kaptenen, så här, upplever ni det som att det är liksom dåligt väder? Borde ni ha gjort någonting annorlunda om det hade varit väldigt, väldigt regnigt eller dimmigt eller något? Men ingen av dem säger ju att det är några exceptionella väderförhållanden, utan tvärtom så pratar de om det som att det är, ja, men det är ganska normalt väder. Man pratar ju även om solen har hunnit gå ner eller inte, och det är ju absolut skymning, men man kommer ju fortfarande, alla inblandade verkar ganska överens om att så här, nej, det är inget konstigt med sikten i just det här läget. Det finns ju även en del i bevisningen som handlar om färgavskrapningar på det större fartyget, som helt enkelt är att man har hittat. Man ser liksom, det ser nästan lite buckligt ut på framsidan av fartyget. Och där har man helt enkelt hittat en typ av färg som man har kunnat matcha mot den mindre fritidsbåten. Helt enkelt för att visa att ja, men det sker en kollision, och att den här fritidsbåten sjunker helt enkelt. Inte bara, det kan ju tyckas lite överflödigt på sätt och vis, för att det är ju ingen av de inblandade som egentligen verkar liksom ifrågasätta just det. Men det är ju åtminstone en del av bevisningen också. Men som sagt, mycket av frågorna i utredningen, det handlar ju om hur de har kunnat missa det här, hur man, om de inte borde ha upptäckt det tidigare med tanke på att den syntes på radarn och sådär, och sen så mycket frågor också kring ansvaret. Jag tänker att när det gäller den första av de där frågorna, om de borde ha sett eller inte, det har ju kommit lite larmrapporter här nu den senaste veckan, en del medierapportering kring det här fartyget. Vad är det den har visat?
Ja, men det är Ekot då som i helgen rapporterade om att redan i december 2025 så kom ett larm om sikten på fartyget. Att det var dålig sikt på grund av att det hade monterats en grävmaskin på däck som då hade försämrat sikten från fartygets brygga. Trots att man hade fått in det här larmet så hade det inte gjorts någon åtgärd vid tidpunkten för den här olyckan. Så det hade inte åtgärdats. Men även tidigare så har det kommit larm. Det är DN som har tidigare rapporterat om en överstyrman som slagit larm om fartyget tidigare, att det fanns flera brister i det här. Men att det här då ska tillbakavisats.
Vad är det för brister då? Som?
Det handlar bland annat om säkerheten ombord. Olika typer av säkerhetsbrister ombord på det här fartyget. Men det här var då brittiska sjöfartsmyndigheten som hade ansvar för det här. Men rederiets vd, de tillbakavisade de här uppgifterna.
Ja, det där är ju, i synnerhet måste man ju säga att de vittnesmålen om att det är dålig sikt på fartyget är ju intressanta för det här målet, eftersom det är så mycket frågor i utredningen som handlar just om sikten. Man kan ju säga att det diskuteras ju inte i någon större utsträckning i den här utredningen, just det där med den här liksom grävmaskinen. Den nämns ju i något tillfälle, jag tror det är lotsen som pratar.
Precis,
lite om
men
den.
Man tar inte riktigt med det här med bristerna på fartyget i den här utredningen, tidigare larm och så, i någon större utsträckning.
Nej, och det undrar man ju lite över också nu, när det är ju, på ett sätt så verkar ju åklagaren väldigt, väldigt nöjd med att ha fått den här utredningen i mål på så oerhört snabb tid, men man undrar ju om de där delarna eventuellt skulle ha varit med om man har arbetat med det här ärendet längre, och om det på något sätt hade kunnat påverka, ja, hur det här kommer att gå framöver. Det vet vi ju helt enkelt inte, men det låter ju, ja, i alla fall, det är ju intressant att se att det ändå har funnits larmrapporter om just sikten från fartyget tidigare. Nu har det i alla fall väckts åtal, och den 10 september så kommer rättegången i det här målet dra igång. Jag tänker, när du följer det här framöver, vad är du mest nyfiken på med, ja, hur det här målet nu när det prövas i rätten?
Men det intressanta är ju att se om det går att pröva vem var ansvarig vid den här tidpunkten för olyckan. Det verkar ju finnas olika åsikter om det när man läser den här utredningen. Och sen så kommer det också intressant att se hur mycket kan ha bevisning i vägen. Man har fått otroligt mycket bevisning och ganska fort. Så det blir också, ja, intressant att se hur mycket det här kommer väga in. Och vi ska också se att båda två har nekat till brott.
Ja, det är bra att få med båda de två. De har väl egentligen inte några synpunkter på själva liksom de faktiska omständigheterna, alltså att det har skett en olycka, men båda två bestrider ju ansvar, och ja, precis som du säger, de nekar till brott. Och hur det kommer gå här, det vet vi helt enkelt inte. Vi kommer ju fortsätta att följa upp det här både här i podden och på Aftonbladet. Men med det så lämnar vi det här ämnet för nu, och nu här i podden så ska vi istället rikta oss mot Fagersta för att följa upp vår egen rapportering kring skoldådet som inträffade där för strax över en vecka sedan. Så mer om det snart. Nu ska vi vända blicken mot Fagersta. För det har gått strax över en vecka sedan skoldådet där Liam Nebel misstänks ha mördat en 17-årig flicka och skadat 3 pojkar. I den här podden gick vi förra veckan igenom allt vi visste om den misstänkte gärningsmannen. Men under den senaste veckan har det fortsatt hända saker i det här fallet. Framförallt så har ytterligare en person gripits. En 16-årig pojke som dels tros ha chattat med Liam Nebel innan skoldådet och som enligt uppgifter till Aftonbladet också tros ha planerat ett eget skoldåd mot en skola som ligger i Stockholmsområdet. Mycket mer än så vet vi i nuläget inte om den utredningen, men vi kommer säkert ha anledning att återvända till det framöver. Något som också hänt under den senaste veckan är att det skrivits en mängd artiklar som handlar om ett nätcommunity som går under namnet TCC, True Crime Community. För det är i den här rörelsen som Liam Nebel tros ha varit en profilerad figur. Och efter skoldådet har många blickar riktats ditåt för att se om ett möjligt motiv till dådet kan finnas där. Så den kommande kvarten tänkte vi att vi skulle djupdyka i just TCC för att förstå vad det här är för community. Och för att reda ut det här så har vi ringt upp Morgan Finnsjö, researcher på Expo. Och han får börja med att beskriva vad TCC är för något.
TCC eller True Crime Community är vad de kallar sig själva. Men även om de har liksom så ett namn med en förkortning så skulle jag inte beskriva det här som en rörelse eller en grupp eller en organisation eller någonting sånt. Utan det här är ett community online, ett diffust community, en sorts subkultur eller om man så vill ett digitalt ekosystem av ett antal tusen användare runt om i världen som är aktiva, dels då på olika sociala medieplattformar med sina olika konton och också i vissa fall liksom driver bloggar eller wikis eller andra liksom så plattformar online kring sitt centrala och enda intresse, vilket är massmördare och terrorister och skolskjutare. Alltså de enskilda individer som under åren har genomfört olika massakrer och mördat oskyldiga.
Och jag tänker att den senaste veckan så är det ju åtminstone vissa eller förmodligen ganska många av oss som har bekantat oss med det här som kanske inte har känt till det tidigare. Mm. Kärnan i det här communityt verkar ju vara det innehåll som de producerar. Om du vill beskriva, vad är det för något?
Ja, men innehållet är liksom variationer på ett och samma tema. Det typiska exemplet är edits, alltså såna korta liksom musikvideos, som man ska säga, ihopklippta, redigerade videos som folk gör på de här, framförallt video och sociala medierna. Edits som är som idolvideos över olika massmördare, terrorister, skolskjutare. Och en del av de här som hyllas, när jag säger hyllas så är det som sagt, det är som idolvideos. Man framställer dem nästan som idoler, som, liksom, som om det vore en popstjärna eller musikartist som man gillar. Men istället är det massmördare. Så de framställs som liksom coola, attraktiva, söta, spännande, missförstådda, tragiska hjältar. Så. Och så använder man ofta AI för att få dem att dansa. Och man visar upp en siffra, det syns en siffra som är siffran på hur många oskyldiga människor som de här personerna har mördat eller påstås ha mördat.
Det här communityt, skulle du säga att det finns någon liksom mål eller finns det någonting som man siktar mot eller vill med, det, ja, med det här materialet och det man gör?
Nej, inte i TCC självt så finns det inget tydligt mål eller någonting som man vill. Men jag tycker att vi som samhälle har rätten att konstatera att vad målet de facto blir när man har ett community som hela tiden lägger ut content som hyllar och lyfter fram och ger beundran och uppmärksamhet till massmördare och skolskjutare. Det är att generera flera massmördare och skolskjutare. Och det här är inget teoretiskt resonemang som jag framför nu, utan det här är något som vi har sett de senaste åren, inte minst med en lång rad utförda och planerade skolattacker i USA sen liksom 2023, 2024, 2025, där personerna som har planerat eller utfört de här skolattackerna har varit aktiva i TCC och man kan väl dra slutsatsen att de delvis är liksom inspirerade av det. Så det blir målet, så att säga. Men nej, TCC är inte i sig politiskt, har inga uttryckliga liksom målsättningar annat än att vara tillägnat till det här temat.
Så man kan säga att alltså dåden och våldet är liksom målet i sig på något sätt?
Ja, precis. Och att beundra själva personerna, individerna. Det är liksom väldigt mycket de som lyfts fram. Medan liksom offren och den skadan som de gör, det är självklart någonstans det som är poängen, att de här individerna är intressanta för att de har begått sina dåd. Men liksom fokuset är på själva personerna, som att de är kändisar eller liksom, coola, liksom, beundransvärda individer.
Mm. Skulle du säga att det här är liksom en rörelse som är intresserad av att växa, att värva fler eller rekrytera? Eller
jag tror inte det egentligen. Experterna ser ingenting som tyder på det, utan det är mer av ett community som pratar med varandra, så att säga, som gör content och delar och kommunicerar för och med varandra. Men i och med att de är aktiva på de sociala medierna som till exempel TikTok, som har väldigt kraftfulla algoritmer som föreslår deras content och föreslår deras konton för andra användare, så finns det en uppenbar risk att det ändå sker en tillväxt, i synnerhet med all den media uppmärksamhet som genereras av varje gång de här dåden begås.
Vi är snart tillbaka med mer. Så, då är vi tillbaka. Och vi pratar alltså om TCC, ett nätcommunity som hyllar massmördare, skolskjutare och andra våldsverkare. Och det är ett community som bär flera likheter med andra nätrörelser som varit mycket omskrivna de senaste åren. För vi har sett flera våldsdåd i Sverige som kan knytas till nätrörelser där själva våldet står i fokus. Det är dåd som har fått Säpo att börja prata om våldsbejakande misantropi, där själva kärnan är ett hat mot människor. Några exempel. I september 2024 så attackeras flera personer i Hässelby. I ett fall så är det en 80-årig man som huggs med kniv i ryggen. Det hela ska senare knytas till en grupp med namnet 764, en sadistisk våldsbejakande nätrörelse. P4 Stockholm rapporterar.
Attacken på mannen i 80-årsåldern i Hässelby filmades och lades upp på Telegram. Kontot på Telegram är som en rörelse där det läggs upp filmer och bilder på brott. Och deras manifest är bland annat att de är här för att förbättra sina möjligheter för att döda.
Fler dåd kommer med tiden att knytas till 764. Bland annat ett stort antal bilbränder i Ängelholm. Vi hör P4 Kristianstads rapportering.
En sadistsekt låg bakom kraftiga bilbränder i centrala Ängelholm förra året. Enligt en granskning från SVT Nyheter Helsingborg handlar det om en svenskledd cell inom den extremistiska våldsbejakande nätsekten 764.
Och nu under den senaste sommaren så har också en enorm rättegång avhandlats i Umeå, där den huvudåtalade tros vara en ledargestalt i 764.
Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Bland annat för att ha beordrat knivattackerna i Hässelby och att ha försökt få personer att via nätet ta livet av sig.
Och om man tittar på hur den här rörelsen har presenterat sig på nätet och jämför den med TCC så finns det flera gemensamma beröringspunkter. Morgan Finsjö menar att det finns både likheter och skillnader mellan de här olika grupperna.
Likheterna är kanske någonstans uppenbara, att man delar ett intresse för extremvåld, för liksom mord och skada på samhället. Det finns en sorts antisocial våldsförhärligande liksom inställning som kommer till uttryck. Det är också miljöer som lever primärt på nätet och så vidare. Men sen finns det också viktiga skillnader, och det är väl att 764 och NLM och de här, de har ofta en ganska tydlig högerextrem vinkel som inte är den enda liksom aspekten som finns där, men den är liksom mer politisk ofta med ganska uttryckliga inslag av nazism och vit makt som inte syns lika tydligt i TCC på det sättet. Sen i de här 764 NLM-grupperna, så de är liksom helt tillägnade att uttryckligen begå brott och komma undan med det och dokumentera att man begår brott, övergrepp, skador på människor, mordbränder och så vidare. Och de gömmer sig ofta därför på slutna rum som är svåra för liksom polis eller forskare eller journalister att få insyn i. Och för att få tillgång till de rummen så kanske man måste själv visa att man har dokumenterat att man har begått brott. Så det är en kriminellt aktiv del av nätet på ett annat sätt än TCC. De flesta användare i TCC-världen begår inte själva brott, utan de är passiva konsumenter av content som hyllar massmördare, men är inte själva liksom benägna att gå ut och begå brott.
Jag tänker, du var inne på någonting där, för att det har varit någon slags diskussion jag sett på sociala medier och även i våra kommentarsfält här på Aftonbladet kring om man ska betrakta TCC som en, ja men, är det en högerextrem liksom rörelse eller är det inte det? Vad tänker du kring det? Det låter som att du ändå lutar åt att inte är det.
Nej, men det korta svaret är nej. Men sen så skulle jag liksom, alla som lyssnar på det här liksom, och alla som pratar om det här i Sverige behöver nog liksom komma ihåg och ha två tankar i huvudet samtidigt, att även om TCC i sig inte liksom är liksom högerextremt kodat eller vad man ska säga, så utesluter inte det att människorna som deltar där också samtidigt kan ha högerextrema idéer och värderingar. Och liksom, när det kommer till den här aktuella Fagersta misstänkta personens konto, så kunde man se att han också delade liksom radikalhögermaterial, islamofobiskt material. Så att han kan ha haft liksom den sortens värderingar samtidigt som han var aktiv i TCC. Man kan också säga så här, när det kommer till TCC, den högerextrema faktorn finns där också i form av att många av dem som hyllas, många av dem som hålls fram som idoler, det är högerextrema och fascistiska terrorister som Anders Breivik. Det är kvinnohatare som den här incelmördaren i Kalifornien för ett antal år sedan. Det är folk som har attackerat moskéer och synagogor av högerextrema och rasistiska skäl. Så att högerextremismen är absolut inte frånvarande från TCC. Det är mer att TCC som community handlar framförallt om liksom massmördare och massmord i sig. Så att det liksom har ingen uttrycklig egen politisk värdering så.
För att en sak som jag har tänkt på när jag tittat igenom materialet här under veckan och efter dådet i Fagersta, så kan man ju märka att en viss typ av massmördare eller terrorister ändå, vad jag har kunnat se, lyser med sin frånvaro i de här liksom hyllningsvideorna och sådär. Mm. Som du säger så syns Anders Behring Breivik, Anton Lundin Pettersson, vi har till exempel även Rickard Andersson som begick massmordet i Örebro, men man ser ju liksom inte till exempel Rahmat Akilov eller några som har liksom begått terrordåd med islamistiska förtecken. Är den typen av våld inte någonting som då intresserar TCC, eller hur ska man liksom tolka det, tänker du?
Ja, det är väl en jättebra poäng. Jag delar den bilden av att man ser inte islamistiska massmördare eller massmördare som avviker allt för mycket från den här så att säga urtypen som du nämner, vilket är vita massmördare. Någonstans så är TCC, brukar beskrivas av experter, som en sorts vidare utveckling på den fandom som dök upp kring Columbine och de två skolskjutarna i Columbine i USA i slutet av 90-talet. Två vita killar med liksom ytterhögerlutande åsikter som attackerade sin skola, och det är väl den arketypen som man liksom brukar hylla. Och som sagt, lägger man ihop liksom vilka det är som lyfts fram, så är det en ganska tydlig reaktionär profil. Vare sig det är liksom kvinnohat eller muslimhat eller liksom allmän rasism och högerextremism. Plus en del då skolattackerare som kanske har en mer ambivalent eller liksom oklar övertygelse.
Mm. Du, vi har sett flera då där de senaste åren som ändå liksom på något sätt tillskrivs den här olika delar av den liksom våldsbejakande misantropin. Vad är din bild? Växer den här rörelsen?
Det är svårt att säga om den växer på totalen globalt, men tyvärr så kan vi ju konstatera att den definitivt har kommit till Sverige och till Norden. I Sverige så har vi som sagt sett ett antal väldigt allvarliga våldsbrott och övergrepp kopplas till de här miljöerna som vi på Expo kallar för antisocial och sadistisk accelerationism, som andra ibland kallar för misantropi, polisen kallar misantropi och nihilism och sådär. Så vi är precis lika mycket tyvärr drabbade och en del av den där när världen som andra länder i dagsläget. Och därför så krävs det att vi som samhälle och våra myndigheter tar det på största allvar.
Tror du att Fagerstadådet kan driva på andra i rörelsen?
Ja, tyvärr tror jag det. Och det är liksom en sak som det innebär är att vi i media och alla i Sverige, men inte minst vi i media, måste vara ansvarsfulla och fundera på och tänka noga på hur vi pratar om den här händelsen. Ska man hålla på och tjata på om hans namn, publicera hans ansikte och ge ytterligare bränsle till de i den här världen som redan nu gör nya liksom fanvideos om honom och hans mord och hånar hans offer? Hur ska vi liksom förhålla oss till det här på ett ansvarsfullt sätt? För att ja, risken är varje gång en sån här dåd sker och det får mycket medial bevakning och uppmärksamhet att det kan uppmuntra andra.
Tror du att vi kommer se fler dåd då framöver kopplade till den här typen av grupper?
Ja, men jag tror tyvärr det. Inte minst därför att tillgången till flödet av högerextrem propaganda som avhumaniserar människor, som säger att det här samhället är ruttet och ska krossas, som säger att invandrare och kvinnor och judar är liksom skälet till hela världens problem. Det flödar så fritt på sociala medier, på nätet. Det når så många svenskar, unga som gamla. Och det fungerar som en sorts motor för nya våldsdåd. Så utan att måla fan på väggen så är jag orolig absolut att vi kommer se flera händelser, både som är högerextremt motiverade och sådana som har kanske en mer liksom oklar motivering. För att den här diskursen och den här kulturen av liksom hat och våld och att skada oskyldiga människor, den finns där ute, och jag tycker inte vi gör till mycket som samhälle för att bemöta eller bekämpa den.
Och det var allt för den här veckans Aftonbladet Krim. Sist här i avsnittet hörde ni Morgan Finsjö. Tidigare så pratade vi även med Beri Sangana. Och jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand. Och vill ni komma i kontakt med mig, ja, då är det bara att skriva till min mailadress marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Och de kontaktuppgifterna, de hittar ni även i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs där på mejlen eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.